Att ge sig själv till Gud, det är en förmån. För livet är en gåva, och att överlämna sig i Guds goda händer och be om att få kraft från honom hör till den kristna trons centrum. Och det är den förmånen, nåden som vi får. Gud finns och kommer till oss och tar emot oss när vi överlämnar oss i hans händer. Men livet är emellanåt en kamp. Att överlåta sig, ja, men det kämpar vi ibland med. Livet är en kamp, inte bara kamp, men det finns ett moment av kamp i allas våra liv. Jag tänker att det är så. Olika tider har olika utmaningar, kampen ser olika ut. Men emellanåt så, eller det finns ett moment av kamp i allas våra liv. Det menar Bibeln. Och det tänker jag är vår erfarenhet också. Och idag så handlar predikan och temat för vår gudstjänst om det. Om trons kamp. Om den kämpande tron. Förra veckan så tog jag er med till Gamla testamentet. Och vi läste en sån här klassisk söndagsskoletext. Om berättelsen om David och Goliat. Några av er var med då. Var du inte med så tror jag att den ligger ute att lyssna på den predikan på vår hemsida. Jag ska inte recensera mig själv, men den finns där. Idag tänkte jag att vi skulle dröja oss kvar i den delen av Bibeln. Samuelsböckerna berättar om Davids liv. Det var ett komplext liv han hade. Han mötte många. Vissa berättelser är inte så välkända. Davids möte med Mefiboset. Kommer du ihåg det? Ja, en Abigail. Det finns en annan berättelse som jag tror många av oss ändå förknippar med David. Och David och Goliat, det känner många till. Ganska många känner också till dagens person som David möter. Vem tror ni det är? Ja. Precis, det är Batseba. Jag tänkte ta er med till berättelsen om Davids möte med Batseba. Batseba är en helt annan person än Goliat. Goliat, han är en skrämmande krigsman. Batseba, det är en vacker kvinna. När David mötte Goliat, då var han en ung man. Han var okänd, oerfaren. Men det var då. Åren har gått och när vi kliver in i dagens berättelse så har David blivit en man i medelåldern. I mötet med Goliat som vi läste förra veckan så agerade David rätt rakt igenom. Han reagerade och agerade helt rätt och han var på rätt plats. I dagens text så är det precis tvärtom. David är på fel plats, han handlar fel och han reagerar fel. Samtidigt är det så fint och viktigt att de här berättelserna också finns med i Bibeln, att de inte göms bort. Bibeln berättar om de där höjdpunkterna då det var som allra bäst för David, men också om de där mörka dagarna. Och det är en sån text vi kommer att gå in i idag. Dagens berättelse som vi hämtar från Andra Samuelsboken, det är två kapitel, kapitel 11 och 12. Det är en mycket mer komplex historia än förra veckans. Den är mångbottnad, den är dyster, men också hoppfull. Så gå inte ifrån kyrkan förrän jag har predikat färdigt, tänker jag. Det finns anledning att dröja kvar. Men följ med. Det börjar i andra Samuelsboken kapitel 11 om att David är på fel plats. Så här läser vi. Nästa år, vid tiden då kungar drar ut i fält, så sände David iväg Joab och med honom sina tjänare och hela Israel. De förgjorde ammoniterna och belägrade Rabba. Det är Amman det idag i Jordanien. Men David, han stannade kvar i Jerusalem. David, han sänder iväg befälhavaren, armén. Och den här berättelsen, den utspelar sig på vårkanten. Vid den tid då kungar brukar dra ut i fält. Men redan i den här första versen så noterar författaren någonting oväntat, något ovanligt. David hänger inte med utan stannar i Jerusalem. David gör inte som han brukar. Om du läser berättelsen så ser du att det här bryter av något mönster. Han gör inte heller det som förväntas. Istället för att gå med och finnas med vid fronten så drar sig David undan från det som var hans uppgift. Istället för att stå där i första ledet och leda kampen så valde han att stanna hemma. Och man kan undra varför. Varför gör David så? Och det står ju inte, det sägs inte varför David valde att stanna i Jerusalem. Var det av feghet? Nej, troligen inte. Var det att han var sjuk? Troligen inte. Fast vi vet inte, det står inte. Var det av bekvämlighet? Kanske, när man, det kanske mer handlar om bekvämlighet. David tänker, nu har jag gjort mitt. Nu lämnar jag över till nästa generation. Alltså, eller, David verkar nästan ha tappat fokus. Han verkar lite nonchalant när vi kliver in i det här kapitlet. Han börjar ta sig friheter och han verkar välja den enkla vägen istället för det som han egentligen vet är den rätta. Och det kan vara farligt när livet går väl och rusar på. Jesus själv sa ju, var på er vakt. Passa upp. Se upp så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Redan i den här första versen så kan man börja ana oråd. Det känns inte riktigt bra. David följer inte med, han stannar kvar och därmed så utsätter han sig också för frestelser. Han är på fel plats när det här kapitlet drar igång. Och då läser vi i vers 2. Då hände det en kväll. En kväll när David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på taket till det kungliga palatset. Att han från taket fick se en kvinna som badade. Och kvinnan var mycket vacker. I solnedgången en vårkväll så stiger David upp efter en lång eftermiddagsvila. Han går upp på taket till sitt palats. Istället för att vara vid fronten så strosar David runt på taket till det kungliga palatset. Och därifrån får han som av en tillfällighet se något som han inte var tänkt och ämnad att se. Han ser en kvinna som badar. Vi vet inte hur mycket klädd hon var. Det finns många frågor här. Det finns olika teorier om hur och var hon fanns. Men en sak vet vi, hon var mycket vacker. Och David blir omedelbart upptänd av begär. Och vi läser i vers 3 direkt. Och nu börjar den här berättelsen gå överstyr. David är inte bara på fel plats, han börjar också handla på ett sätt som är fel. David sänder bud och hörde sig för om kvinnan. Det är Batseba, dotter till Eliam och hustru till hetiten Uria, sa man. Och Eliam och Uria kanske inte är bekanta för dig, men de var kända. Det här är rikskändisar på den tiden. Och det här är några av Davids, kanske inte närmsta vänner, men det är väldigt respekterade officerare i Davids armé. Och de här båda männen, alltså Urias man, Batsebas man som heter Uria, och hennes pappa Eliam, båda två är kända för sitt mod, sitt ledarskap och sina bedrifter. Inte bara i Jerusalem utan i hela det judiska folket. De räknas upp bland som ett 2 av 30 hjältar i kapitel 23. Och det är just här som hela den här berättelsen går överstyr. David kan inte släppa tankarna på Batseba. Så vi läser att vers 4. David sände då några män för att hämta henne. Hon kom till honom och han låg med henne när hon hade renat sig efter sin orenhet. Och sen återvände hon hem. Alltså, det du läser om och hör här, det är fel. Trots att David vet att Batseba är gift. Trots att David personligen känner både hennes man och hennes pappa. Trots att David känner till budordet, du ska inte begå äktenskapsbrott. Trots allt det här så gör David som han gör. Och vi kan ju bara konstatera det vi också nog alla vet, att frestelsens kraft är väldigt stark. Davids handlande, det är inte rationellt. Man skulle snarare kunna karaktärisera det som heltokigt faktiskt. Men det ser ju inte David. I veckan stötte jag på det här citatet av pastorn och bibelöversättaren Eugene Peterson. David didn't feel like a sinner when he sent for Bathsheba. He felt like a lover. And what can be better than that? David såg inte vad han höll på med. Han tänkte inte att han var en syndare. Han kände sig så snarare som en älskare. Problemet med frestelser är att den som frestas ofta är sjukligt närsynt. Ser bara den kortsiktiga vinsten, den där lockande möjligheten i ögonblicket. Det är först senare, då det ofta är för sent, som syndens konsekvenser visar sig. Och frestelser som skenar iväg och blir till handlingar leder till hjärtesorg och svårigheter. Luther sa, vi kan inte hindra fåglarna från att flyga över huvudet, men vi kan hindra att de bygger bo. Tankar kommer och går, men de leder till handling, så öppnar det upp för hjärtesorg och svårigheter. Pastorn Edwin Cole säger så här, i ögonblickets, det här är lite klurigt formulerat, men det är mitt i prick. I ögonblickets förblindande upprymdhet suddas allt annat bort från medvetandet. Det är först när ögonblickets dårskap har visat sig som den egentligen är och vilket pris den hade i släptåg, då börjar den hemska verkligheten, och dess konsekvenser att sätta in på allvar. David, han faller för frestelsen att ha sex med den kvinna som han har fått syn på. Och han är inte den första genom historien. Det finns många frestelser. Olika tider i livet kan ha sina frestelser. I slutändan så kokar mycket ändå ner till att handla om pengar, sex och makt. Och när jag satt med den här predikan i fredags och gick in på dagens hemsida, så kände jag en sån, ja, men någon slags sorg faktiskt. Jag har ju bott i Västerås och känner Daniel Alm personligen. Och i fredags så var det tingsrättsförhandlingar uppe i Västerås. Daniel Alm var pastor och ledare, inte bara i Västerås utan också av pingströrelsen nationellt. Och så blev han anklagad för maktmissbruk av sexuell karaktär, som det har uttryckts. Och jag vet inga detaljer mer än det som står i nyheterna och i media. Han har medgett att han haft en relation med, som gått för långt, med två kvinnor. Och det ledde till att han blev uppsagd. Men nu så kräver Daniel att uppsägningen i församlingen ska ogiltigförklaras. Och han kommer med skadeståndskrav. Och tingsrättsförhandlingen börjar i fredags och tas upp igen imorgon. Och det är så sorgligt. Det är tragiskt för alla inblandade. Låt oss be för situationen, tänker jag. David var inte den första att falla till korta för frestelser som drog honom åt fel håll. Med allt chefskap, med makt, så kommer frestelsen att börja se mig själv som för mer. Och att börja agera som att jag är min egen lyckas smed. David börjar ta sig friheter och han börjar agera som att han står över lagen och att han har andra rättigheter och skyldigheter än andra. Och jag tänker också, jag har tänkt under veckan här, att undra inte om Davids personlighet också bidrar och ställer till det för honom. För det som är Davids starkhet är också hans svaghet. Alltså David, han är en impulsiv och passionerad människa. Han är modig. Han tvekar inte att kasta sig in i saker och sammanhang. Och han är handlingskraftig. Han är inte sen att fatta beslut och göra saker. Och många gånger så är det där goda egenskaper. Men i det här fallet så verkar det också bidra till hans fall. För ungefär en dryg månad senare så inser Batseba att hon är med barn. Och vi läser, ja, David var på fel plats, han gjorde fel saker och han reagerade fel. Vers 5. Kvinnan hade blivit havande och hon skickade bud till David och lät säga: jag är havande. Och där någonstans så når den här berättelsen en slags bottenpunkt. David har varit på fel plats. Han har handlat fel. Men det slutar inte här, utan berättelsen når ännu lägre. Det är nu den når den riktiga botten. När allt börjar uppdaga sig, när David inser vad som har hänt, så inte bara har han handlat fel, nu reagerar han också fel. Istället för att medge sitt fel och stå för det han har gjort, så drar han igång en mörkläggningskampanj. Känns det bekant? Har det hänt genom historien? När mäktiga män försöker täcka upp vad de har gjort eller inte gjort. Och Davids mörkläggningsoperation, den börjar med, första steget är att han tar hem Uria. Han skickar bud till fronten och säger: skicka hem min officer Uria. Och utan att veta något så får Uria komma tillbaka till Jerusalem. Och baktanken här, det är att om Uria kommer hem och är hemma ett tag, så kommer det uppfattas som att det är han som är pappa till barnet. Det är ju baktanken. Men Davids plan, den faller platt. För när Uria återvänder till Jerusalem och har träffat kungen, så går han inte hem. Tvärt emot vad David har tänkt, så går Uria och lägger sig bland kungens tjänare. Och David frågar Uria någon dag senare: varför gör du så här? Och då svarar Uria så här: arken och Israel och Juda bor i lägerhyddor. De ligger i fält. Och min herre Joab, alltså befälhavaren, och min herres tjänare, alla har slagit läger ute på marken. Skulle jag då gå in i mitt hus för att äta och dricka och ligga med min hustru? Så sant du lever, så sant din tjänare lever, det kan jag inte göra. Och här kan man ju undra, är det så att Uria anade vad som hade hänt? Hade han hört rykten? Är det så att Uria genomskådade Davids plan och därför inte gick hem? Inget om det sägs i texten. Det verkar bara vara så att Uria, han är den han är. Han är en pålitlig, principfast officer. Han kan inte roa sig när hans män, som han har ansvar för, ligger ute i fält. Och han är en varmt troende man. På den tiden, där och då, så förväntades soldater i aktiv tjänst att också vara rituellt rena. Vilket innebar att de bland annat avhöll sig från sex. Det uppmanade Moseböckerna till. Och det här visste ju Uria såklart. Och han vek inte från det. Gud har ju sagt. Uria står i skarp kontrast till David i det här läget. Och han gör inte som David vill eller tänker. Och när mörkläggningsplanens första steg har misslyckats, ja, men då går David vidare. Och han bjuder Uria till en festmiddag med massa vin. Och ambitionen och planen och tanken är att Uria ska bli så berusad att han tappar omdömet och raglar hem. Alltså det här är så lågt. Det här är inte en av Davids stoltaste ögonblick i livet. Tvärtom. Och allt tycks gå som det ska. De äter och dricker. Men Davids planer faller platt. För Uria dricker sig inte full på det sättet. Och han går inte hem. Och där står David. Det ena leder till det andra och David dras ner i ett mörker. Genom hela det här kapitlet så agerar David egenmäktigt. Han går sin egen väg och han styr och ställer som han finner för gott. Från början till slut så har jag allt mer börjat tänka på det här kapitlet som en berättelse om maktmissbruk. David missbrukar sin position och sin makt. Och till slut så lägger han upp en plan som går ut på att Uria ska dö. Han skickar tillbaka Uria till fronten. Och så beordrar David sin general, överbefälhavaren Joab, att låta Uria gå i första ledet i en helt omöjlig attack mot fienden. Han beordrar helt enkelt ett bakhåll, en slags avrättning på Uria. Och den här planen den fungerar. Uria dödas, men inte bara han utan flera andra stryker också med. Och det är ju så tragiskt. Helt oskyldiga människor dras med när syndens vägar liksom dras ut och eskalerar. Hela det kapitlet det slutar med de dystra orden. Det som David hade gjort var ont i Herrens ögon. Och det här är vilken dyster. Jag beklagar att vi dröjer oss vid det här. Men det här är bibeltexten. Kapitel 11 är en tragisk berättelse. Och det som gör det här kapitlet ännu mer tragiskt är att David verkar komma undan. Han verkar komma undan med vad han har gjort. Den här mörkläggningsoperationen verkar lyckas. Och vi har varit med om det tidigare. Vi hör om det. Vi kan tänka att det är så. Det är därför vi behöver läsa Bibeln. För Bibeln berättar att där tar inte berättelsen slut. Det finns någon som ser och vet. Någon för vilken ingenting är fördolt. Och det är värt att säga tack gode Gud för. Vi lever inte våra liv i det fördolda. Vi lever dem inför Herren. Oavsett om du är fattig eller rik, maktlöst eller makthavare. Vi lever våra liv inför Guds ögon. Och kapitel 12, det första vi läser om när vi kliver in där är att Herren kliver in. Herren sände Natan till David. Herren sände sin pastor, profeten Natan, pastorn vid hovet. Han sände Natan till David för att hjälpa David och ställa till rätta det kaos han har orsakat. Natan, han är profet, han är pastor och ibland finns han vid Davids hov. Han är inte alltid där. Men nu dyker han upp, kanske ett år senare, oväntat. Och han har en predikan som får Davids värld att skaka om. Så här börjar Natan. Två män bor i samma stad. Den ene var rik, den andra var fattig. Den rike hade får och boskap i stor mängd. Den fattige hade inget alls. Utom ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det här lammet och det växte upp hos honom och hans barn. Det åt av hans brödbit, det drack ur hans bägare, det låg och sov i hans famn. Det var som en dotter för honom. Så kom en vägfarare till den rike mannen. Men den rike mannen ville inte ta av sina egna får och kor för att tillaga åt den resande som kom till honom. Utan den rike tog den fattiges lamm och tillagade det åt mannen som kom till honom. När David får höra det här så exploderar han av ilska. Det står i vers 5. David blev alldeles rasande. Han blev alldeles rasande på den mannen som hade gjort på det sättet. Och det är då som pastor Natan vände sig direkt till David och säger: du är den mannen. Det blir alldeles tyst. David är utpekad. Och det är ju precis vad en god predikan gör. Den adresserar oss personligen. Och David inser att Natan talar om honom. David inser att Gud vet allt. Och till slut så gör David det enda rätta. Han säger som det är. Och det är just det, tänker jag, som är trons kamp. Att säga som det är. Det är inte enkelt. Vi har så många undanflykter och ursäkter. Men David kommer till en punkt där han till slut väljer att säga som det är. Då sa David till Natan: jag har syndat mot Herren. Hans bekännelse är kort, rätt fram. Jag har syndat mot Herren. Jag visst mot Batseba och Uria såklart. Men bakom allt detta så finns det också en Gud som David har syndat mot. Vers 13. Jag har syndat. Guds respons är direkt och omedelbar. Direkt i samma vers så står det: Natan sa till David, så har också Herren förlåtit dig din synd. Omedelbart, utan tvekan eller återhållsamhet, så strömmar förlåtelsens kraft fram. Och så är det. När vi säger som det är, så börjar inte Gud att fundera och överlägga med sig själv. Utan den omedelbara responsen är: Herren förlåter. Det är de goda nyheterna som Bibeln återger gång på gång. För vi människor, vi hamnar fel och snett. Men varje gång en människa kommer till Gud och säger som det är, så möts vi inte av hot eller dom, utan av nåd och förlåtelse. Någon har sagt att det kallas för evangelium, goda nyheter. För det har en lättande effekt på människor. Gud kallar oss att kliva fram i ljuset. Göm dig inte, utan kom. Hos Herren finns befrielse och frihet. Förlåtelsen är omedelbar. Sen så behöver ju David, liksom vi alla, hantera konsekvenserna av det vi gjort. Och det är en längre resa. Och konsekvenserna av Davids felsteg, de är stora och omfattande. Och det krävs en hel predikan för att reda i dem. Det finns några av Bibelns absolut svåraste verser i de här kapitlen. Jag skulle vilja avsluta min predikan med någonting som jag också har fastnat för i den här texten under veckan. Jag har funderat på vad det är Gud har för hälsning till David. Genom profeten så säger Gud till David: det var jag som smorde dig till kung. Det var jag som gav dig din position. Det var jag som räddade dig från Saul. Det var jag som gav dig hus och hem, fru och barn. Gud är den som alltid har velat David väl. I allt och genom allt så har Gud funnits där för att hjälpa och välsigna. Gud är den som har gjort och gett allt. Jag har gett dig allt. Och jag vill ge dig mer därtill. Och så läser vi att Gud säger att om det hade varit för lite, allt detta som jag har gjort och gett, ja, men då skulle jag ha gett dig ännu mer. Gud är inte återhållsam eller snål. Bibelns Gud beskrivs som rakt igenom god och generös. Och det här är Bibelns beskrivning. I Saltaren så står det i psalm 87: under sång och dans ska man säga, alla mina källor är i dig. Gud, du är livets källa, du är ljusets källa, fridens källa, glädjens källa. Gud är god och Gud är nog. Frågan är, vet vi det? Vet vi om att Gud är god och att Gud är nog? Tror vi det? Lever vi utifrån det? Märks det i hur jag lever mitt liv? Och hur märks det? David verkar ha tappat bort eller förträngt vem Gud är för oss. Och det leder till hjärtesorg och till en personlig kris. Och han är inte den första. Profeten Jeremia säger om hela Israels folk: mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergett mig, källan med det friska vattnet, och gjort sig egna usla brunnar som inte håller vatten. Ett dubbelfel. Vänt Gud ryggen och försökt fixa livet på egen hand. Att leva med Gud handlar inte bara, och kanske inte ens i första hand, om de frestelser som vi avvisar eller synder som vi undviker. Det handlar lika mycket, eller möjligen mer, om att bejaka Gud. Han som mättar allt levande med nåd. Den Gud som beskrivs som vår och hela världens hjälpare. Han som är vår försörjare, vår tröst, vår vän. Han som beskrivs som vår Gud. Trons kamp handlar om att säga ja till Gud och lita på Gud och söka det som är gott och uppbyggligt och livsbejakande i gemenskapen med Gud. David, han vilade bort sig för ett tag. Men när Gud och Guds ord nådde fram till honom så omvände han sig. Och därför är han en förebild för oss alla. Och det gör också att den här berättelsen bär på någonting så hoppfullt. Jag vill avsluta med ett citat av Mikael Telbe, bibellärare i Örebro. Han säger att den kristna församlingen är inte en utställningsmonter för de lyckade och färdiga, utan en gemenskap av syndare som har insett sitt behov av Kristus. En gemenskap där vi lär oss hantera synd, fel och brister med Guds nåd. Jag tror att David hade sagt något liknande. Ja, vill du ta kort, Ola? Det finns något hoppfullt i berättelsen om David. Det är aldrig kört. Inget mörker är så mörkt att inte Gud kan ta mig ut. Vi ska sjunga och be alldeles strax. Tony och Björn, välkomna fram. Vi ska inleda med en lovsång som går med strofen, du är den högste. Och det förundliga är att han som är den högste är också den som ser till den minsta. Han ser till mig, han ser till dig, han ser till oss. Och vi får komma till honom med allt det som är på våra hjärtan. Vi får tacka honom för livet och vi får be om kraft i det som är livets kamp och prövning. Han går med. Vi får be för oss och vår värld, de som finns omkring oss. Och du får sjunga med i lovsångerna, men du får också be för dig själv eller de i din närhet som behöver din förbön idag. Välkommen att stanna upp vid korset, kanske tända ett böneljus. Jag ser också att vi har flera förebedjare som finns på vår förbönsplats här nere, på din högra sida längst ner, som gärna ber med dig. Bara för att det ska vara lättare att röra sig i lokalen så börjar vi med att stå upp och så får du sitta ner om en liten stund. Herre, tack att vi får komma som vi är. Tack att du är med när livets höjdpunkter och solskensdagar infaller. Men du går också med när mörkret faller och vi ställer till det. Herre, förbarma dig över oss och våran värld. Tack att du gör det. Tack för att Bibeln berättar om det och vi har egen erfarenhet av hur du har tagit hand om oss. Nu kommer vi till dig och vi lovsjunger dig, du som är den högste. Och vi lovsjunger dig för att du inte bara är avlägsen utan du kommer oss till mötes när vi sjunger och ber i ditt namn. Amen.